med nyckeln till gäststugan.
Någonstans i ett hus på Jesper Hammarstrands tomt finns en tavla som föreställer hans pappa John.
Och han får ingen center attention i mitt i huset, han får vara i gästrummet.
Jesper låser upp dörren till en friggebod och där mot väggen står ett slags collage i oljefärg.
Det var länge sedan jag såg den här nu.
Och så är det John själv i...
Ja, det är en jäkligt härlig bild på
honom. I mitten, ja. Han ser så glad ut. Vad står det här på baksidan?
Rest in peace.
Jesper fick tavlan på sin pappas begravning. I kyrkan satt människor som han aldrig hade träffat. Personer som kände hans pappa i en annan tid. När John drev svartklubben Mud Club i Göteborg på 80-talet.
Då kom ju folk i den här gamla Mud Club-t-shirten och många som var där var ju från Mud Club-tiden och då förstod jag att den där klubben var nog lite större än vad jag tidigare insett.
Och fast det har gått snart 40 år sedan klubben stängde händer det fortfarande att Jesper blir stoppad på stan.
Jag måste bara fråga, är du Mudjons son? Ja, det är jag.
Men mycket mer än så vet han inte om den tiden.
Jag kan inte varit mer än ett eller två år när han drog. Och lämnade allting han hade. Jag tror aldrig han insåg att han fick barn. Han var tvungen att ta ansvar för mig. Jag tror aldrig att det riktigt gick upp för honom. Så det är klart att det finns ju en hel del frågetecken.
Min pappa var Mudjon, ett program av Anna-Maria Höglund.
Stan var ju väldigt kreativ. Otroligt mycket band som spelade. Alltså det kokade och bubblade och det var hela tiden en puls just med de här svartklubbarna. För det fanns ju oändligt många på alla möjliga konstiga ställen.
Göteborg, de sista åren på 70-talet. I industrilokaler, kajskjul och gamla lägenhetsvåningar växer ett slags nätverk fram av mer eller mindre hemliga svartklubbar.
Jag vet att jag hade med vänner från Stockholm som kom ner till Göteborg och hamnade på de här svartklubbarna och var så fascinerade över att komma ut på morgnarna och klockan var 9 och de hade liksom lämnat det här mörkret och då plötsligt var det ljusan dag. Så att det var något speciellt i Göteborg med den här underjordiska rörelsen som någonstans var verksam i princip vilken källare lokal som helst.
Kai Martin är idag kulturjournalist och på den tiden sångade i bandet Kai Martin och Stick.
Och vi spelade på jättemycket svartklubbar i stan. Det var ju väldigt stimulerande, det var väldigt roligt. Men det var ju kreativt i ordets både positiva och negativa bemärkelse. Det var ju inte bara alkohol utan det var ju andra droger också. Hasch. Kokain och amfetamin. Det var så mycket av allting.
Vi var ju ett gäng Johnnys då. Så att jag var Johnny Brosh, Johnny the Frog. Det var en kompis till oss från Paris. Johnny Scratch var Katty då. Hon kliade sig. Johnny Goodlooking var den snyggaste tjejen i stan. Så vi var ett 20-tal Johnnys. Och John var Johnny Jumper för han kunde ju inte sitta still. Liksom. Han var vild och gränslös. Men samtidigt väldigt smart alltså.
I Göteborg jobbar Stefan Karlsson som mentalskötare på Lillhagens sjukhus, men drömmer om att bli konstnär. Hans bästa kompis, John, har ett tryckeri i backen nedanför Stigbergstorget. På kvällarna driver de runt från ställe till ställe och kallar sig för The Johnnies.
Vi härjar ju runt i Göteborg, alltså jag kommer ihåg vi gick på fester liksom. Det kan vara 5-6 Johnnies som kom till en fest liksom och hängde oss i takkronan och rev ner liksom halva inredningen, blev utslängda och polisen jagade oss och herregud alltså. Totalt gränslös period i mitt liv.
De är några år över 20. John är ensam i stan. Hans båda föräldrar har emigrerat till USA. Pappan bor på en båt och hans mamma och ena syster driver ett solarium på Manhattan i New York. Dit åker Stefan och John och hälsar på.
Och då hängde vi på Mod Club i New York på White Street. Men vi var ju också på Max Kansas City och på CBGB's. Alltså de här legendariska rockklubbarna i New York.
Inspirerade av musikklubbarna i New York kommer Stefan och John hem till Göteborg igen. Vid Vallgraven, mitt i stan, finns en lokal.
Det var ju den svartklubbsperioden då. Och då startade vi en svartklubb som hette Pingpongklubben. Som var helt gränslös också. Alltså, det var ju punk och det var ju mängder av folk där. Och vi hade ju den svartklubben i ett år ungefär. Tills det blev rassiga, eller den stängdes ner då. Och sen öppnade ju Jan Mod Club då.
Det började ju som en efterfest till Errols på Magasinsgatan. Errols som var en vanlig rockklubb. När de stängde och publiken gick hem, då öppnade John.
80-talet har precis börjat. Klockan är långt efter midnatt när John slår upp portarna till Mad Club. Högst upp i ett gult tegelhus på Kungstorget. Nicke Ström med förflutet i Nationalteatern spelar bas i Totta Näslunds nya band.
Tottas bluesband blev ju nästan som ett husband. Och man började ju aldrig före 2-3 på nätterna. Då gick man på. En slags undergroundkultur skulle jag kalla det för ändå. Där allt var tillåtet på något sätt. Väldigt öppet och fritt. En salig blandning av udda existenser. Som tyckte om att festa. Man gick och la sig väldigt ofta fram på förmiddagarna. Så såg man hela dagarna. Så gick man på Mud Club på nätterna.
Ja, det var som en cirkus nästan. Alltså man kommer in, det är först är det trappor upp. Och är man då förpackad så klarar man inte ens det, så det är första testet. Och sen är det väldigt stora ytor. Det är någon liten bar, inte vänster där, och för mig och när man kommer in. Och sen inte höger är den stora lokalen med en stor bar och sen ett ganska stort dansgolv och längst in då en scen.
Mats Jönsson är sångare i punkbandet Attentat. De gör debut på Mad Club som förband till brittiska UK Subs. Andra kvällar spelar tyska syntare och amerikanska rockband.
Det var alltså grupper av människor, ganska olika typer. Vi var ju punkare, sen var det ju mer mycket vanlig Svensson, och sen var det bara vanliga sådana folk som gillar rockmusik, och det kanske var till och med lite sånt lite finare folk också. Hur nu fint folk är, om de gillar disco eller något, jag vet inte. Alltså avenyfolk menar jag. Eller, alltså det är ju mer svenna kanske, men det var ändå så att man kände att här var mer blandning.
The Trogs, Tremolores, Ledernan, Divine, Anneli Rudé, Johnny Rotten, Five Young Cannibals, Imperiet, Hanoi Rocks, Wasp, Tom Verlaine och Sky High såklart.
Patrik Andrén och Pelle Elsius jobbade på Mad Club. De träffas på en bar i Göteborg. Patrik har hittat en lista över artister som har spelat på klubben.
Och The Watertones, vilka var det?
The Undertones.
The Undertones, ja just det. Och, har alla de här spelat där?
Under några år i början av 80-talet lyckades John och Mad Club boka många av de största artisterna. Både i Sverige och internationellt.
Jag kan berätta om ett band han tog dit. Var han, vad hette han? Johnny Thunder. Och han satt inne i låsen. Kommer ni ihåg den låsen längst in?
Ja.
Då satt han under flippespelet. Helt en vecka. Så jag hjälpte han fram och frågade hur är det och sådär va. Så såg jag ju direkt att den här gubben ska ju inte upp på scen. Han ska ju till lasarettet. För han var ju så jävla påten av heroin och grejer va. Men han skulle ju upp på scen. Så jag ledde han upp på scen. Ställde mig framför honom när han drog på sig gitarren så här va. Och drog första ackordet. Stensvimmade över mig och var på löpsedeln så här va.
Frågan är om inte det var den. Kan det ha varit den första spelningen jag var på Mad Club? Och jag minns en sekvens. Jag var ju ganska ung då, jag var 15 år och stod längst fram. Och då trillade han ner. Han var ju likblek och var helt jävla, ja, alltså, rätt väck kan man säga.
En ung Ebbot Lundberg, senare sångare i bland annat Soundtrack of Our Lives, står i publiken när Johnny Thunder spelar.
Och så till slut bara så stod han där på knä och bara föll ner liksom över mig nästan. Alltså, så jag fick liksom hoppa åt sidan. Och sen så hjälpte jag till att dra upp honom. Och då helt plötsligt bara tittade han på mig så här. Och så, jag vet inte om han skulle skrämma mig eller någonting, men det var någonting. Och jag blev så här, stod helt bara helt förlamad.
För Ebbot blir de tidiga spelningarna på Mad Club början på hans dröm om att bli sångare.
Det var ju lite exotiskt att komma in bara. Det var, så var det. Man var ju en liten skit egentligen. Men det har varit avgörande moment, musikaliska moment, definitivt.
Och det var John, för alla snackar om John hela tiden.
Mats Jönsson, sångare i Attentat.
Alltså, om Errols och Sprängkullen är vanliga rockklubbar som gör det bra, så gjorde han något extra, något större, som fick Göteborgs musikvärld och Göteborg att bli lite bredare, lite större, lite tuffare. Det var bara gick, alltså ryktet om John var ju att han var lite galen och sådär. Men han gjorde ju något rätt.
Nej, John, han var ju lite busig sådär. Men han var ju jäkligt charmig. Och mer charmig blev han ju. Han såg ut som en riktig rock'n'roller. Ibland såg han ut som Frank Zappa. Han hade ju en jäkla schysst näsa. Lite krokig. Alltså jag gillar ju det. Och så de här gröna ögonen och det här sneda leendet. Och han hade på sig en lång afghanpäls. Och så dessa goa lockarna, långt hår. Lite ranglig, lång. Och så ändå ett studs i gången. Han hade en viss, ett sätt att gå.
Johns yngre halvsyster Petra har kommit hem från New York till Göteborg. Hon har en mer städad stil med veckad kjol och loafers. På Mad Club sitter hon i entrén och tar biljetter.
Alltså, jag passade ju inte in på en rockklubb i kassan direkt, men jag var ju stenhård eftersom att det var ju min bror som ägde det. Så att det var nog ganska bra att ha mig i kassan, för alla fick betala.
Mad Club lockar en stor publik trots att John inte har några alkoholrättigheter. Men varje kväll innan öppning samlas personalen och förbereder ett speciellt utbud i barerna.
Sen kommer ju de här 8-up-flaskorna. Det var ju 7-up-flaskor i glas som vi tog av kapsylen. Hällde av lite, hällde i vodka tror jag det var. Och satte bankade på kapsylen igen. Och då kom ju polisen och kollade så att allt gick bra till. Och alla gick ju omkring där och drack 7-up. Så det var ju väldigt städat tyckte de. Det var ju långa nätter. Man gjorde ju tokiga grejer. Och lite vansinniga grejer också, självklart. En gång så efter... Han tog en svart taxi från Mad Club. Och jag hade hela dagskassan där, eller kvällskassan. Och jag tror att det var kanske 40 000 i den. Och glömmer den i bilen. Jag menar, på den tiden var ju så mycket pengar. Det var också sån här grejer. Ja. Fan vad dumt. Oansvarligt, men... Han var ju liksom en kid. Han gillar ju att festa, självklart. Och det är väl inte så himla lätt att inte festa om man har en svart klubb på den tiden.
Jag har tittat på den här dörren vi står vid nu och tänkt att undrar om inte det var här man gick in.
Men du har alltså inte varit inne här då?
Nej, jag har aldrig varit inne i lokalerna. Jag har stått och tittat upp säkert ett par hundra gånger. Men jag har aldrig varit uppe i lokalerna när Mad Club hade sitt säte.
Våren 2023. Jesper Hammarstrand står utanför porten till Kungstorget 14. Det var där hans pappas klubb en gång låg. Platsen och Mad Club-tiden är som ett mysterium för Jesper. Det är så mycket han undrar över.
Stod han här och tog emot folk? Var han här nere eller satt han där uppe och bara drack bärs med dem han hade närmast? Och själv satt och förfesta inför sin egen klubb. Det är spännande. Jag tror inte dörren såg ut så här back then. Känns som någonting har man gjort.
Såg det ut så här? Tjena.
Idag är det kontor i lokalerna. En marmortrappa leder upp till de översta våningarna där klubben fanns.
Så man gick upp här. Jag bara föreställt mig svart och ganska fula trägolv och pallar som bar och... Inte särskilt uppstyrt, men här kommer man ändå in i en trappuppgång som är ordentlig. Väl tilltagen. Men det känns overkligt. Och mamma pratade om att hon träffade pappa på klubben. Hon måste ju ha varit 19-20 år.
Och han?
Hur stor då var ju han var ju 8 år äldre.
Men de levde inte ihop?
Nej, de levde aldrig ihop. Hon sa ju att de hade 3 underbara månader. Någon gång där då, 84. Och de träffades väl lite grann. Så att det är ju precis under den tiden. Och kanske under klubbens peak också, jag vet inte. Jag är väl ett muddbarn. Nu kan jag inte garantera att jag är tillverkad just på klubben, men precis i den eran, och det var när hon jobbade på klubben. Det är det jag vet.
Ja, han blev tillverkad på scenen.
Hur vet du det?
Ja, jag vet ju inte riktigt om det tog den gången, men jag vet ju att de hade ihop det på scenen där. John och hans mamma. Och vi satt ju där och hade fest. För det var ju John mån om sin personal. Så han hade ju ofta då att vi skulle gå på partyn. Och han hade ju jävligt mycket pengar på dem. Alltså det var ju fritt i baren.
Och just den här kvällen minns du då lite extra noga eller?
Ja, jag vet ju, eftersom jag skulle gå på muggen och gick ut där när han höll på som värsten. Så alltså, fick man ju liksom ta andra vägen. De hade samkväm där på scenen i alla fall.
Tillsammans med Johns syster Petra i dörren och barpersonalen med sina spetsade 7-up jobbar MC-knutten, kraxhake på klubben. Ibland är han DJ, ibland dörrvakt. En dag får John en idé. I vallgraven precis utanför Mud Club pågår muddring av bottenlera. Stora kranar lyfter upp slam som de fyller i kar på kajen.
Och då får John för sig att vi ska ha gyttjebrottning. Alltså det är ju bara John i hela världen skulle komma på det. Och då kommer det ett engelskt band. De kommer en sån här typisk gammal van kan vi kalla det för. Och de var så fattiga så de bodde i den här vanen. Och då säger John så här, ni får si och så mycket pengar om ni bär upp och fyller det här. Och då hade han byggt med presenningar och lastpallar framför scenen en damm. Och de fyller hela den med det här slammet. Och det här slammet, det var ju, där hoppade folk i och man slängde i folk. Och det var en som vi kallar för Tjacklisa, en gammal strippa som stod där och åmade sig. Alltså det var i 2 dagar. John har ju ingen tanke på hur ska vi få ner det. Så när vi gjorde rent där uppe på dansgolvet som var ett väldigt fint parkettgolv så gjorde vi med skraper och det gick inte ens att stå på parkettgolvet för man halkade va. Så att det här är ju Johnny nötskal.
Nätterna på Mud Club blir längre och längre. Det händer att John däckar bakom ett draperi i garderoben. Samtidigt pågår festen för fullt. Ofta ända in på morgonen.
Det var ju jävligt roligt att vara ute på de här ställena där man aldrig behöver titta på klockan.
Kulturjournalisten och sångaren Kai Martin.
Det var ingen glamour utan det var liksom skitigt men samtidigt ett häftigt ställe. Möjligheternas ställe.
Nu inser man att det var en jävla frihet som inte finns nu. Helt annan mentalitet.
Ebbot Lundberg, sångare i Soundtrack of Our Lives.
Och det var ganska kul. Jag menar, vi hade ju jävligt roligt. Och det var inte så allvarligt heller. Det var en rolig tid.
Men sen var det ju liksom en... alltså publiken var ju väldigt intensiv, sökande. Med liksom droger och rock'n'roll och alkohol. Och sen var det väldigt mycket sex. Jag vet en kompis till mig, han hade, man kunde gå runt i den här lokalen. Det var ju liksom toppen på huset där vid Kungstorget. Och där hade han gått runt och kommit in bakvägen till garderoben. Och där var det liksom gruppsex i garderoben. Som han med skräckblandad förtjusning bevittnade och kom hem och berättade om då.
Det här är ju 80-talet och det var ju den roligaste tiden som man har haft i sitt liv. Jag var ju också hänsynslös. Det var ju liksom party, Holly Iverson och brudar det handlade om. Sen fanns det inget annat.
MC-knutten, kraxhake.
Så att 80-talet var ju vansinnigt roligt. Jag är ju väldigt glad att jag fick få med om den tiden. Men jag skulle ju inte vilja göra om det.
Varför då?
Det var ju ganska påfrestande. Och ibland så skrek ju John. Vi får öppet längre. Ni får inte gå hem nu. För det är så mycket folk. Och ibland stängde vi 9 på morgonen. Så man gick hem och kvittrade fåglarna och det var ljust och fint.
Det var lite läskigt att gå in där liksom, och det var ju fortfarande väldigt mörkt även om det var dagtid. Så var det ju inte så mycket fönster och så. Och öppna den här dörren knarrande och så kom man in där vid. Men ja, det var väl någonstans vid garderoben där man ploppade in. Och ja, då kände man ju väldigt mycket lukten där inne av cigarett och mäsk och toaletterna. Ja, lite läskigt så där tyckte man att det var.
Det är tidigt på förmiddagen när gymnasieeleven Monica Bresica, som städar på klubben, tar bakvägen in i trapphuset och låser upp portarna till lokalen. Hon går till köket och hämtar dammsugaren. Vid sidan om garderoben står flipperspel och längre in hänger tunga svarta draperier.
Sen kunde man ju fundera mig lite grann på om John möjligtvis var kvar. Och för titt som tätt så kunde man hitta honom liggandes någonstans. Ett par boots stack fram bakom draperiet och hade han nattat över och blev lite väckt då när jag gick runt med dammsugan. Och så hade han sitt leende och han hade, vill minnas att han på en tand hade någon sån här stjärna, guldstjärna på ena framtanden och så. Och alltid kanske lite sådär lite vimsig och lite, inte borta, men ändå, ja. Jag tyckte att han var en glad människa, liksom, men ändå lite sorgsen på något sätt, så här, när jag tänker tillbaka på det. Liksom att inte gå hem och inte sova hemma, liksom, utan stanna kvar där, liksom, vad fick honom att göra det, liksom.
Alkoholen såg jag ju självklart. Han hade ju problem innan. Jag vet att han tog antabus. Det hade väl kanske inte någon stopp på det.
Johns lilla syster Petra.
Jag tror att det dracks väldigt mycket. Det rökte säkert på både hash och jointer. Om det var kokain, maybe. Men alkohol hade han ju definitivt problem med.
Hur tänkte du? Minns du hur du tänkte kring det då?
Visst, man var väl lite orolig för att jag var inte sådan. Jag slutade dricka klockan 12. Medan John kan ju dricka hela natten och gå till jobbet. Det var ju ibland en ticking bomb.
Ja, nattsuddare. Sovskräck. Jag var lika mycket festprist som John på den tiden, så att vi hade många gemensamma nämnare, om man säger så.
Basisten Nicke Ström.
Vi var själsliga bröder på något sätt och hade förhöll oss till livet ganska lika. Yran, liksom. Ruset. Det gällde att maxa bara, med hjälp av diverse stridsmedel som vi kallar det för. Och idag är det som en lång drömsekvens hela 80-talet för min del. Jag ska inte förneka att det var många som gick ner sig i träsket. Alltså. När missbruket tog över handen, då gick det illa för en hel del människor. Det kan man ju inte förneka. Men det är, för mig då, återigen, för mig så handlar det om barnen och musiken för mig, liksom. Så det höll mig jordad och förankrad på något sätt. Och det är inte alla som kan ta det på det viset, beroende på omständigheter. Att man bor med barnen eller att man har en relation med barnens mor, liksom, vilket man bor tillsammans eller inte. Och det där, den sidan av Johns privatliv, har jag noll koll på.
Men minns du när han blev pappa?
Nej, det gör jag faktiskt inte.
Det finns ju en låt, kanske är det Evert Taube eller vem det nu som har skrivit den. Pappa kom hem heter den i alla fall. Och den hade vi på en kassett och den lyssnade jag på ofta och mycket. Och den var ju speciell för mig liksom, just med att det var textraden Pappa kom hem. Så den låten kan jag utan till för jag har hört den fruktansvärt många gånger.
Jesper föds 1984. Han växer upp med sin mamma. Redan från början är John borta och han och Jesper har ingen kontakt.
Han förstod aldrig att han fick barn och han var tvungen att ta ansvar för mig. Jag tror aldrig att det riktigt gick upp för honom. Det var ju morsan som tog hand om mig från start. De var ju inte ett par. De har aldrig varit ett par. Och det är väl därför lite jag undrar vem fan han var. Jag kan inte ha varit mer än ett eller två år när han drog till USA.
Det är mitten av 80-talet och efter att ha varit den hetaste klubben i stan har Mad Club plötsligt slagit igen. John har flyttat till Los Angeles där han har startat ett nytt tryckeri och börjat exportera gamla amerikanska bilar till Sverige. Hemma i Göteborg började gå rykten. Varför flyttade John så hastigt? Hans äldsta vän, konstnären Stefan Karlsson.
Skatt. Det var jag förstår. Att han hade undvikit att betala skatt. Men så hade han ju liksom typ sån här... Rattfylla vet jag en gång han körde. Så polisen tog han. Och så han hade en massa sådana här små grejer efter sig. Men det kändes som att han stack helt enkelt.
Ja, jag vet inte vad som hände men tydligen så...
Nicke Ström, bassist och nattsuddare.
Så blev det too much. Han hade... Folk som jagade honom på ett eller annat sätt, vad jag förstår. Alltså både myndigheter och andra i affärsvärlden, vad jag förstår. Han gjorde sig själv omöjlig i stan på något sätt, vad jag förstår.
Det kan säkert gå massa rykten om varför han stack. Men jag tror att det var att vi alla var där. Och det var ju så... Alltså, USA, New York. Det är klart att John också vill vara där. Han vill ju inte vara kvar i Sverige.
Johns syster Petra har vid det här laget flyttat tillbaka till USA. Både hon och Johns mamma bor på Manhattan i New York. Och i Kalifornien finns deras andra syster. Dessutom bor Johns pappa sedan många år i USA.
Och John kanske inte bara följde efter oss- mamma och mig och syster. Han kanske också följde efter sin egen pappa. Det kanske var det som var dragningskraften eller en stor del av det i alla fall. Och nu ser jag ju liksom för Jesper också. Men det hände ju även John att pappan, inte det att han inte är i samma stad eller samma land. Han är på samma kontinent. Så någonstans måste ju det hugga till hjärtat också i den lilla pojken. Och man undrar, varför stack du? John Senior, varför stack du egentligen? Och det är väl samma för Jesper. Varför stack du så många år var borta?
Den här bilden har jag haft i hela mitt liv. Så länge jag kan minnas i alla fall.
Hemma hos Jesper, i huset utanför Göteborg. I hallen står en byrå med en låda med gamla minnen. Under sina första år hade Jesper ingen kontakt alls med sin pappa. Men så plötsligt, i slutet av 80-talet, kom ett brev med ett fotografi.
Han ser så jädra sleten ut på alla gamla bilder, tycker jag. Men här ser han ju cool ut. Och jag tror att han har skickat han till mig. Och då har han satt ett kryss för att jag ska veta vem han är. Som att jag inte vet vem min egen pappa är. Men det hade jag ju kanske inte riktigt koll på, för att jag träffar ju inte honom.
Men längtar du efter honom?
Jo, men det tror jag att jag gjorde. Och jag tror det var så att jag längtade nog efter en pappa som skulle vara kvar där. Och jag ville nog att han skulle komma hem på riktigt. Av någon anledning som jag aldrig riktigt kan sätta fingret på. Jag hade ju fått ta ett par olika låtsaspappor. Och han försvann ju aldrig oavsett. Han var min biologiska pappa. Han kunde inte fly från den rollen. Och så visste jag inte vem han var. Jag visste inte att han var en ganska galen själ som hade haft en svartklubb i Göteborg och kanske flytt landet. Jag såg ju en reko pappa som hade företag där över och hade ett städat och ordnat liv. Så jag tror, ja, men jag längtade efter honom. Så var det. Men jag tror när jag såg honom första gången och ställde frågan till mamma hur jag skulle hälsa på honom. Om det nu var att så här bocka eller ta i hand eller krama eller high five. Jag hade ju ingen aning. Eller bara stå kvar med henne. Och så sa jag, du kan väl göra som du vill.
Det är 1995. Jesper är 11 år när hans pappa plötsligt kommer tillbaka till Sverige. Jesper och hans mamma har åkt till tågstationen för att hämta upp honom.
Och då tror jag att när jag såg honom så då sprang jag fram till honom och kramade om honom. Och han, jag tror att han lyfte upp mig och liksom snurrade runt i princip. Och jag tror att min kärlek till honom var stor för att mamma hade hållit det vid liv. Hon hade sett till att han fortfarande var min pappa oavsett om han hade varit helt frånvarande i 10 års tid. När han kom hem från USA, det är ju de starkaste minnena. Det är ju precis i början när han ställde sig i rännorna där man kör barnvagnen och åkte på skorna ner. Och det var isfläckar och då ska han ju såklart springa och åka på isfläckar. Det var ingen så här ordning och reda pappa, utan det var en ganska rolig gubbe. Och så gick det 2 dagar så krockade han med mig i bilen.
Berätta om den episoden då.
Ja, men jag skulle ju ha handbollsturnering. Han skulle köra mig till handbollsturneringen. Och då vaknade jag på morgonen. Och han kom inte i tid. Så jag misstänker att han nästan lämnar festen. Även om klockan är tidigt på morgonen eller sent på natten eller hur man nu vill uttrycka sig, så tror jag att han var ju inte nykter när han kom till mig, eller så hade han sovit någon timme eller några få antal timmar. Och satte vi oss i bilen och kör ut dit och jag sitter och tittar på honom på motorvägen, på hans ögon, och de håller på att slockna. Vi kör ju en 5-10 minuter motorväg och så kör han av och så får jag peka vänster här och höger här och satt konstant och tittar på hans ögon och höll koll på trafiken. Och så sa jag, nu ska du svänga vänster där. Och då bara svängde han vänster. Och han missade ju att det kom en bil i motsatt riktning. Så att bilen satte sig i bakdörren, som tyvärr satt jag fram. Och den satt ju inne i mitten på bilen i princip. Så hade han tagit oss fram, då hade jag inte funnits kvar. Så att det var en rätt rejäl olycka. Så där tror jag förstod att han var lite strulig.
John startar ett nytt tryckeri i Göteborg. Han och Jesper träffas mest på helgerna. Under Jespers sena skolår spelar de datorspel och mekar med en moped som Jesper har fått. Men det går också långa perioder utan att John ringer.
Jag vet ju att han tyckte det var skitkul att vara med mig. Det var ju inte det som gjorde att han inte hörde av sig, utan det var nog snarare att han, såklart mycket på jobbet, han drev ett företag. Och han var rätt duktig på det. Samtidigt som att jag vet att han också drack för många hoff. Som när man har druckit ett par enheter så går man väl över på spriten. Och det är klart, då blir man sliten dagen efter. Och det var ju tråkigt att det var så nästan varje gång jag var med honom. Så var han lite sleten. Inte riktigt på hugget. Sen var det jättemånga gånger såklart som han var på hugget också och hade den här energin. Men jag minns ju många gånger i alla fall där det umgått så han inte riktigt var på tå liksom.
Hur ser du på hans alkoholism eller drogproblem?
Nej, men jag har aldrig riktigt reflekterat över det som barn. Det var ju bara vardag. Eller det var ju bara sådär. Han festade. Och han var ju min pappa och så gjorde väl sådana pappor. Det är klart att om han ska hämta mig klockan 9 och jag fortfarande står och väntar när klockan är 10:30, 11:00, 11:12. Ja, men då är det ju något som är knepigt och jag undrar. Men han vill ju inget ont. Han är bara så jävla klantig. Och det är ju inte meningen. Han vill bara väl och så vill han ha kul. Och sen ju äldre jag blev, desto närmare kom jag honom. Och sen började jag jobba på tryckeriet när jag var 15-16 år. Och det är klart, det var då våran riktiga vänskap och våra band knöts hårdare liksom. Då kände jag ändå att han verkligen ville att jag skulle vara med honom. Sen blev det ju aldrig far och son, det blev mer en äldre kompis och en yngre kompis.
Här körde ju Johnny upp med sin Mercedes då, en gammal klassisk Mercedesbil. Satt jag i baksätet. Så vi var här uppe i hans kolonihus på sommaren. Satt på verandan och drack öl och snackade skit.
Det här är ju en gångbana.
Ja, men här körde han ju såklart. Han körde ju lite överallt med bil. Det fanns liksom inga regler för Johnny på något sätt. Han hade sitt eget universum liksom. Ska vi se.
Konstnären Stefan Karlsson visar vägen genom Annedals kolonistugområde i centrala Göteborg.
Det var Johnnys hus, det är gular.
Efter att John kom hem från USA började de träffas igen.
Det var mysigt. Pratar om gamla grejer, Johnnys liksom. Det Johnnys var ju Johnny Guitar idag och var ju Johnny Scratch och var ju Johnny Good Looking. Och...
Men var han sig lik då när han kom tillbaka efter de här 10 åren?
Ja, det tycker jag. Det var han ju. Han är ju lite äldre såklart, men inte så mycket. Nej. Han hade nya business på gång. Han liksom skulle starta nya tryckerier och det var ju full fart.
Det är en del liksom, eller någon har beskrivit honom som så sorgsen på något sätt. Var det något du såg?
Ja, jag tror han var ledsen över Jesper och såklart. Det kommer ju tillbaka sånt där liksom. Jag vet ju flera andra fäder liksom som har lämnat sina barn. Man inte var med när de växte upp barnen och sådär. Det är väldigt sorgligt. Det är väldigt, väldigt tråkigt. Och så var det väl med Jesper också, vad jag förstår.
Var det något ni kunde prata om när ni satt här?
Ja, jag tror det. Jag tror det. Vi kände varandra så väl, jag och Johnny, så att vi pratade om allvarliga saker och känslor också, såklart. Men ofta var det här liksom, good business, liksom, lite sån här... skojsnack sådär. Vi träffades ett par gånger i månaden under flera år. Jag och John då när han var tillbaka. Men sen så kom den hemska olyckan då. Så det var ju jättejobbigt. För då hade vi just knutit an igen då.
men jag jobbade på en bar på den tiden. Den hette Gärdas uppe i Stockholm. Och vi stod och hade uppstartsmöte inför dagen eller kvällen. Under tiden vi stod och hade mötet så ringde min faster en gång. Och då kunde jag inte svara. Och sen åkte jag hem till en bolare och spelade lite tv-spel. Och då ringer hon igen och då förstod jag att... Med en gång förstod jag att någonting inte var som det ska. För att hon ringer inte mig på det sättet.
Lördag den 21 augusti 2010. Jesper är 26 år och bor sedan en tid i Stockholm. Hemma i Göteborg har hans pappa John öppnat ett vandrarhem som han driver vid sidan av tryckeriet.
Han kom här med en bil. Han skulle köpa tvättmaskin eller diskmaskin till vandrarhemmet. Och hade med sig Inka, hans hund som alltid var med överallt. Parkerade på den här parkeringsplatsen. Öppna dörren och Inka hade jag aldrig koppel till.
Jesper kliver ur bilen nedanför Stigbergstorget i Göteborg.
Så öppnar han dörren och Inka hoppar ut och springer ganska fort bort till spåren, spårvagnsspåren, till gräsytan här. Och vagnen kommer upp och vad jag har fått höra så behöver de högre fart för att klara upp för Stigbergsliden. Och då tar de väl fart och så han plingar i spårvagnen och hunden flyttar inte på sig. Och istället för att bromsa så fortsätter han att bara köra. Hunden står kvar mitt i spåret och till slut så fattar pappa att Inka kommer inte flytta på sig. Så han springer ju bort och gör allt han kan för att rädda hunden.
John räddar hunden men blir påkörd och flyger 3-4 meter till hörnan av den byggnaden där han har precis varit.
Johns syster Petra är en av de första på olycksplatsen.
Jag åker dit och kommer upp mot spårvagnshållplatsen. Alla gråter och det är bara helt galet, kalabalik, och det var ju hemskt alltså.
Så nu faller bilen in nu och tutar. Där blev han träffad. Och här dör han direkt på plats. Så att han får en hjärnskada och dör på plats liksom.
Blodet hade, han var inte skadad, alltså det var ingenting som var blod eller rött eller så. Det enda var att det rann från örat och det rann, det var ju ner, lite nedförsbacke och så rundade det i hörnan och så stoppade det precis där han hade varit i den här vitvaruaffären som var Johns första tryckeri. Det är lite wow.
Vilken jävla otur att gå ut med hunden och bli överkörd av en spårvagn. Liksom. Jag har inte bearbetat det på något sätt.
Johns vän, basisten Nicke Ström.
Men det är ju så, alltså det är ju ögonblick. Och man kan aldrig ta något för givet. Det händer saker hela tiden. Blixt från klar himmel. Liksom. Ofattbart, så därför är det jävligt viktigt att leva i stunden på något sätt.
Min mamma hade gått bort 3 år tidigare. Och jag stod ju närmare henne som en... Hon var ju mer en förälder. Pappa var en jävligt bra kompis. Även om det självklart var min pappa också. Det är klart, jag kan vara här och vara verkligen ledsen ibland. Och tycka att det är jävligt jobbigt. Men jag kan också sitta här och så... Bara skratta. För att det finns så mycket roliga stories med honom som... Saker som han sagt eller gjort eller hur han betedde sig. Han var här och gjorde som han ville. inte den här normen. You grow up to be righteous. You grow up to be true. You always know the truth and see the light. Och jag vet vid något tillfälle så sa en person att det kanske var bra att han gick bort, för han har inte klarat framtiden. Han har liksom inte, när det är så jädra PK och alla ska vara på ett visst sätt och det blir bara striktare och striktare regler och vi får inte handla med kontanter. Här passar han inte in, den saken är säker. Jag ser honom gå upp för Haga kyrkogata där han bodde och där tryckeriet var. Han slängde med sina armar och bakåtlutad gångstil, t-shirt och för stort oklippt lockigt hår. Och sen sån här liten snusnäsduk knuten runt halsen. Med en cigg i munnen förmodligen. Han var bara en karaktär som var något helt annat.
Du har hört Min pappa var Muddy John av Anna-Maria Höglund. Producent Martin Jönsson. Slutmix Henrik Henriksson. Ett program från 2024.